En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I veckans Aftonbladet Krim berättar vi om den dramatiska utvecklingen i fallet med de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett fall där polisen nu har gripit en kvinna i 60-årsåldern som ska ha jobbat på sjukhuset och som nu alltså misstänks ha förgiftat sina kollegor. Senare i avsnittet berättar vi om en dom som föll förra veckan mot en ex-nazist som i somras utmanade polisen på en väpnad uppgörelse och sen beväpnad barrikaderade sig i sin lägenhet. Vi lyssnar till mannens egna SOS-samtal och berättar hur det gick till när polisen drabbade samman med honom. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Men vi börjar alltså i Uppsala och med den dramatiska utvecklingen i fallet gällande de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset. Ni som är vana lyssnare minns att vi pratade om det här för några veckor sedan och att vi då kunde berätta att 4 i personalen på sjukhuset hade insjuknat hastigt och att man misstänkte att de hade blivit förgiftade. Då var fallet ett mysterium och det är det väl i någon mån fortfarande. Men nu har en kvinna gripits misstänkt för att ha förgiftat sina kollegor. En som bevakat det här fallet är Amanda Hellsten, reporter här på Aftonbladet. Och hon kommer ta oss igenom allt som hänt under de senaste dygnen. Men vi börjar med en bakgrund för att förstå hur det här fallet egentligen började.
Det här fallet tar ju sin början i slutet av oktober. Så när vi spelar in det här så har det gått ungefär en och en halv månad sedan då. Och då började det här med att en person som jobbar på barnavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, att den personen blev väldigt sjuk, insjuknade med akuta symptom som ledde till att den behövde läggas in och få akutvård då, eller intensivvårdas. Och då handlar det om att personen hade väldigt låga kaliumvärden.
Sen dyker det upp ytterligare fall.
Bara 4 dagar senare så insjuknade personer igen på samma avdelning med samma typ av symptom. Så då börjar polisen misstänka att det kanske finns någon som ligger bakom det här, eller det är inte en naturlig förklaring. För alla de här 3 personerna som det handlar om då hade väldigt låga kaliumvärden. Och det är ingenting man bara kan få sådär. Oftast beror det på att man har överdoserat koffein. Men ingen av de här personerna hade gjort det. Så polisen börjar misstänka att det kanske är någon som faktiskt har förgiftat dem.
Kort senare händer något igen.
Ytterligare några dagar senare så insjuknade en 4:e person med exakt samma symptom. Och alla de här 4 blev ju väldigt sjuka. De hade ju som sagt väldigt låga kaliumvärden och det gick så långt att de fick intensivvårdas för det här. Och polisen började då jobba efter teorin att det handlade om en förgiftning och att det kanske kunde handla då om extremt höga halter av koffein. Att någon på något sätt hade hällt i något koffeinpulver kanske eller på något annat sätt fått i eller förgiftat dem med det då.
Sen är det lugnt några veckor innan det plötsligt händer något nytt igen.
Och nu i helgen fick vi veta att en person hade gripits misstänkt för att ha förgiftat de här personerna. Och nu har det ju gått några dagar och den personen har häktats, så det är där vi är nu då.
Just det. Och den som har gripits nu, det är ju en kvinna i 60-årsåldern. Om du berättar, vad kan vi säga om henne egentligen?
Den här kvinnan greps i fredags och då hade ju alltså gått några veckor sedan de här 4 personerna blev förgiftade, de som jobbade på barnavdelningen. Och åklagaren har bekräftat att den här kvinnan själv jobbar på sjukhuset. Det är hennes kollegor hon misstänks ha förgiftat. Och hon var ju till en början misstänkt för mordförsök och det var också det som åklagaren begärde henne häktad för då, 4 fall av mordförsök. Och häktningsförhandlingen hölls igår, men den drog ut väldigt mycket på tiden och det slutade med att kvinnan häktades för 4 fall av grov misshandel istället. Så åklagaren fick inte riktigt igenom det hon ville där. Hon ville ju häkta henne som misstänkt för mordförsök. Istället blev det 4 fall av grov misshandel och dessutom på den lägre misstankegraden som skäligen misstänkt. Så som det är nu så är hon häktad i en vecka framåt. Men det är också för att tingsrätten anser att det finns en risk att den här kvinnan kanske försvårar utredningen, förstör bevis eller fortsätter sin kriminella verksamhet. Så de verkar alltså ha misstankar om att hon kanske kan försöka förgifta någon igen om det nu stämmer att det är hon som ligger bakom det här.
Du har arbetat lite med att försöka kartlägga den här kvinnan. Vad har du fått för bild av henne när du har liksom tittat på hennes historia så att säga?
När man tittar på hennes kriminella bakgrund så att säga, så finns det inte så jättemycket där. Hon är dömd för ringa stöld. Bland annat så har hon stulit ris och nagelklippare från Lidl. Men det finns inga andra grövre brott som hon har dömts för. Så där är det väl egentligen ingenting som sticker ut. Sen är hon ju ganska frispråkig så att säga på sociala medier. Hon jobbar inom vården, vilket hon också är tydlig med på sociala medier, men skriver också ganska kritiskt om läkemedel, kritiskt om vaccin och liknande, så hon verkar också ha ganska starka åsikter som hon yttrar då.
Har vi fått någon bild av hur hon ställer sig till de här nya misstankarna?
Hon har ju nekat brottsmisstankar från att hon greps, vilket framkommer i handlingar från tingsrätten då, att hon greps i fredags, hon förhördes i helgen och då nekade hon till de här misstankarna. Och hon nekade också till misstankarna under häktningsförhandlingen igår, både misstankarna som gällde mordförsök men också de senare som hon häktades för som gällde grov misshandel nekade hon också till. Så hon menar ju att hon har inte gjort det här helt enkelt.
Den här kvinnan då, hon har gripits och hon nekar till de här brotten och hon verkar också ha tagit ett lite ovanligt beslut under den här liksom inledande delen av rättsprocessen. Vad är det som har hänt där?
Precis, hon greps ju på fredagen och sen förhördes hon under helgen. Men i samband med det sa hon också att hon inte ville ha någon advokat eller någon som försvarade henne. Och det är ju ganska ovanligt för att de flesta misstänkta vill ju ha en som kan föra deras talan och hjälpa dem i en rättsprocess, men den här kvinnan ville inte ha det. Däremot så ansåg åklagaren att hon borde få en tilldelad i alla fall, så hon har ju en advokat nu, men i de offentliga handlingarna kan man se att hon ville inte ha det, men blev tilldelad ändå.
Vet vi något om hur det har gått för offren i det här fallet?
De insjuknar ju som sagt akut med de här symptomen av väldigt låga kaliumvärden och det blev ju väldigt allvarligt. De behövde ju intensivvård, så de har ju varit väldigt sjuka. Och igår pratade vi med en av de drabbade personernas målsägarbiträde som sa att hennes klient då, eller den här personen som hon företräder, är fortfarande sjuk. Hon har psykiska och fysiska men efter den här förgiftningen och nu har det ändå gått några veckor. Men hon har inte kunnat jobba, hon har mått väldigt dåligt under den här tiden och just nu vill de bara ha svar på vad är det som har hänt och varför. Så det finns ju väldigt många frågor här från de drabbade som de hoppas att de ska få svar på.
Jag tänker på just det här, det är ju mycket som fortsatt är ett mysterium i det här. Vi har fått några eventuella svar på några frågor, men mycket är fortfarande oklart. Vad är du mest nyfiken på i det här fallet? Vilka obesvarade frågor vill du ha svar på?
Först och främst skulle jag nog vilja veta hur den här eventuella förgiftningen har gått till. Nu verkar ju både polisen och åklagare vara säkra på att det är en förgiftning det handlar om. Så jag skulle väldigt gärna vilja veta hur det har gått till. Har det funnits ett motiv bakom? Vad är det för typ av ämne de här personerna har fått i sig? Nu som sagt har vi ju uppgifter och forskare eller experter vi har pratat med säger att man tror att det borde vara någon typ av koffein, men vi vet ju inte riktigt. Så det skulle jag verkligen vilja ha svar på, vad det är för ämne, men också motivet bakom då. För åklagaren säger ju att det är misstänkt att jobba på sjukhuset. Hon tros ha förgiftat sina kollegor eller andra anställda på sjukhuset då. Så man undrar ju verkligen vad det finns för bakgrund där och varför det här har skett. Så det hoppas jag att vi får svar på framåt.
Om vi bara tar en sista framåtblick då. Vad händer nu i det här fallet?
Nu är ju den här kvinnan häktad i en vecka framåt. Hon häktades ju på den lägre misstankegraden som skäligen misstänkt, så det är därför häktningen bara gäller i en vecka då. Så vi får väl se hur polisen jobbar framåt med det här. De ska ju fortsätta stärka bevis. Åklagaren säger att de jobbar mer med den tekniska bevisningen. Hon har inte sagt än vad det är för typ av ämne personer har förgiftats av, så det är kanske sådana saker de jobbar vidare med, och även att samla bevis då. Så vi får väl se om men det händer något nytt om en vecka då, en kvinnan kanske häktas igen eller släpps på fri fot då. Så vi får se vad som händer framåt.
Stort tack för att du var med.
Tack.
Sist här hörde vi Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet. Och vi återkommer garanterat till det här fallet i något avsnitt framöver. Men nu tar vi en kort paus innan vi är tillbaka med något helt annat. Nu ska vi till Östersund för att berätta om ett fall där det föll en dom förra veckan. Det handlar om en dramatisk händelse som skedde i somras där en ex-nazist utmanade polisen på en väpnad uppgörelse. Han hade under flera års tid känt sig förföljd och orättvist behandlad, och i mitten av juli bestämde han sig för att ta saken i egna händer. Allt började med ett samtal till polisen.
Polisen?
Hejsan, mitt namn är... Jag ringer från Östersund.
Hejsan!
Den som ringer är en man som är några år över 30. I det här avsnittet kallar vi honom David. Han går rakt på sak.
Jo, ni har ju utsatt mig för brott i snart 5 års tid.
Okej.
Okay. Och jag har ledsnat.
Sen kommer David med ett förslag.
Så jag tänker helt enkelt utmana er på en väpnad uppgörelse, att vi får helt enkelt skjuta ihjäl varandra om den här saken.
Han förtydligar hotet.
Ni har 24 timmar på er att dra ihop några som vill slåss. Klockan 12 imorgon, så efter där, vart som helst, när som helst, kommer jag ge mig på er.
Operatören frågar om det inte är bättre att de pratar istället, men det vill inte David.
Jag har försökt prata med er i 5 år. Räcker.
Ja. Var är du någonstans nu då?
Ja, jag är hemma, men jag dyker upp imorgon. Efter klockan 12.
Jag tänkte, var är du någonstans nu då? Nej. Så vi kan prata med varandra.
Här verkar han lägga på, och polisen tar samtalet på allvar. David har funnits på polisens och Säpos radar länge. Han har nämligen tidigare varit medlem i den nazistiska organisationen NMR, Nordiska motståndsrörelsen. Och på grund av det här blev han för några år sedan av med ett gäng vapen. Vapen som han sedan i flera års tid har försökt få tillbaka genom flera rättsprocesser. Någonting som han misslyckats med. Och det här ska alltså vara upprinnelsen till att han nu, som han uttrycker det, har ledsnat. En stund efter det första samtalet ringer det hos polisen igen.
Polisen?
Det är David igen.
Skulle du kunna koppla mig till vakthavande befäl i Östersund?
Okej, vad gäller det?
Jo, jag sitter lite barrikaderad i en lägenhet.
Okej.
Jag hörde att ni är utanför igenom.
Okej.
David vill alltså ha tag i vakthavande befäl på polisen. En av dem som leder den dagliga verksamheten. Telefonoperatören undrar varför David vill prata med just vakthavande befäl.
Jag tänkte diskutera saker med Karl som har befäl. Ja, jag tänkte ge han ett erbjudande.
Operatören frågar, vad är det egentligen för erbjudande?
Erbjudandet att vi kan sköta det här på ett skjutfält någonstans.
Okay.
Långt bort ifrån allmänheten så ingen kommer till skada. Om ni ger mig frilöjd.
Okej, jag förstår.
Jag vill inte att det ska fangas en jävla massa upp i mina grannar och sånt. Okay. Det vill ju inte ni heller.
Sen är det tyst ett tag innan David pratar igen.
Det är liksom ingen anledning att hålla på och skjuta här inne. Det är barnfamiljer som bor här.
Ja, nej, men jag förstår.
Vi borde sköta det här någon annanstans.
Ja, men jag förstår. Jag tycker det är fint av dig att du tänker på andra där. Det tycker jag.
Mm.
Ja.
Operatören verkar försöka hålla igång samtalet, få David att prata på. Hon frågar bland annat vad han gör på fritiden, men David verkar inte intresserad av att prata om det.
Jag tänkte bara ringa upp och hälsa dig att ni har det
Ja.
Ifall ni väljer att storma så är det bättre att vi sköter den någon annanstans.
Ja, okej, jag förstår.
För det blir liksom...
Ja.
Ett blodbad åtminstone när jag kommer att gå åt.
Ja, okej.
I samtalet säger David alltså att han hört att de är utanför. Och det stämmer att polisen befinner sig utanför hans lägenhet och förbereder en insats. För direkt efter Davids första samtal till polisen så håller de ett möte och bestämmer sig genast för att åka mot lägenheten för att kontrollera om David är där. Polisen skickar även upp drönare för att få en överblick och sen avvaktar man. Tanken är att man inte vill ingripa, men man vill samtidigt säkerställa att han inte lämnar lägenheten eller att någon annan går in hos honom. Polisen placerar sig på lite olika ställen runt lägenheten. Några är i trapphuset, andra är på baksidan av huset. De förbereder sig för att det här kan ta lite tid. Och under tiden som de håller lägenheten under bevakning börjar de försöka förhandla med David över telefon. Förhoppningen är att man ska kunna övertyga honom att komma ut så att han ska kunna gripas. Men det vill inte David.
Då kopplar jag in dig.
Här har polisen kopplat in en förhandlare för att försöka se om det går att övertyga David att släppa idén om en väpnad strid. Men han verkar inte vilja det.
Kan jag hjälpa dig med någonting? Jag vill inte ringa och störa dig när du vill ha på. Så att jag ville bara vänta.
Okej, okay. Nej, jag tänkte bara ringa och tala med honom eller hon som är ansvarig för insatsen. Och ge ett litet erbjudande, för jag vet ju att ni är utanför.
Vad tänkte du på då? Något jag kan framföra?
Nej, jag tänkte jag tala med den ansvariga personen direkt. Du kan koppla mig till den som ansvarar för stormtruppen. Jag antar att personen vill prata med mig också kanske.
Han verkar väldigt intresserad av att få tag på den som har ansvar för de stridande, som han uttrycker det.
Du menar
det här handlar ju om vi som ska slåss mot varandra idag, och jag...
Ja, det är inte jag.
Den som är högst ansvarig för de stridande kanske vill växla några ord med mig innan vi drar igång.
Förhandlaren fortsätter att ställa frågor. Och David fortsätter prata om att han vill komma fram till den som leder insatsen.
Jag vet ju att det är väldigt förtegna att ni inte vill sprida information. Men det handlar mest om att jag vill tala om det som ska hända ikväll med de som är inblandade. Eller imorgon. Det beror på om ni stormar eller inte.
Ja, men
jag skulle vilja ta honom med den som har med uppgiften. Mm.
Samtalet rullar vidare. David fortsätter tjata om att han ska få kontakt med vakthavande befäl.
Jag kommer inte kunna koppla tillbaka dig nu.
Nej.
Jag har ingen att koppla tillbaka sig till nu. Alltså, han eller hon, jag vet inte, jag står ju bara befäl.
Mm.
Kan inte ta emot nu. Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara allting från en trafikolycka till vad som helst. Men jag kan inte koppla
eller
tillbaka.
Eller att man står utanför något hus där det sitter någon beväpnad dåre och studsar.
Ja, det.
Förhandlaren fortsätter att ställa frågor. Men David är inte direkt medgörlig.
Oj, oj, oj. Måste du verkligen kontrollera allting? Du tror verkligen inte att de... Du anser inte att de förtjänar att prata med dem. Mm. Vi ska strida mot varandra och de förtjänar inte att höra vad jag har att säga.
Ja.
Det är du som ska hålla i trådarna. Delge all information.
Under ett tag verkar David vara på väldigt gott humör. Han fantiserar till exempel om hur det ska gå till när polisen stormar lägenheten.
Tänk om de kommer in genom fönstren och svingar sig från helikopter och sådär. Gör de så på riktigt? Jag sätter på film. Ja, det hade varit en syn att säga.
Ja, det hade det varit någonting. Jag tror inte vi har den kompetensen.
Men sen surnar han till igen. Han blir irriterad på förhandlarens frågor och menar att hon försöker att fiska efter information om hans familj. Han återkommer till hans grundfråga.
Jag kommer bara tala med befälet om det som rör striden.
Okej.
Du vet det andra.
Ja, men jag vet inte det som rör striden.
Nej, och det vet inte jag heller. Och det vet ingen förrän efteråt.
Ja. Eller om det inte blir någon strid.
Det kanske inte blir det, det beror ju på er. Om ni klarar av att backa och göra rätt för er och bara erkänna att ni har förtalat mig. Helt enkelt bara vika er och acceptera att jag har hotat er. Anse att det var proportionerligt sett till angreppets beskaffenhet. För att använda era ord.
Mm.
Vi får väl se. Det är inte jag som bestämmer vad ni ska göra.
Några minuter senare avslutas samtalet.
Ja, men om det ringer, det kan vara den där och hon eller han, jag vet inte vem det är. Eller så är det jag som ringer igen. Men
en annan röst. Nej, men testa. Om vi får tag i.
Ja, testa. Ja.
Så.
Ja. Hör sen. Hej då. Hej då.
Utanför Davids hem fortsätter polisen att förbereda sig för att gå in. Och det finns flera saker som oroar. Dels misstänker polisen att David har svartkrutsvapen. Äldre vapen där man visserligen bara kan ladda en kula åt gången, men den kulan den räcker för att göra mycket skada. Man är också rädd att han kan ha byggt någon form av hemmagjord bomb. En av poliserna kommer senare berätta i förhör.
Han berättade för förhandlarna att han hade skyddsväst. Att han hade stoppat in frysklampar innanför den för att hålla ut när det blev varmt. Han hade förberett sig. Han sa själv att han var combat-utrustad. Och vad det var visste vi inte. Det var också oroande.
Ett annat problem som polisen brottas med det är att de är för få. Men det löser sig. Det visar sig att några kollegor befinner sig i stugan en bit bort. Så de ansluter till insatsen. Och till slut så bestämmer de sig. De ska försöka gå in i Davids lägenhet. Planen, den är som följer.
Tre man skulle ta baksidan. Resa en stege mot balkongen. Slå sönder en ruta och kasta in granater för att distrahera honom. Fem från trapphuset skulle öppna dörren med nyckeln. Vara beredda att bryta dörren om nyckeln inte skulle passa och då ta ett nytt beslut.
Det här, det är en känslig operation. Ingen vet vad David har förberett inne i lägenheten. För att få David att bli upptagen med annat så ringer förhandlarna upp igen. Och när samtalet är igång så smyger sig polisen fram. De hänger upp en ballistisk filt över dörren. Det är en grej med skottsäkra plattor som kan skydda till viss del om David öppnar eld. Och sen drar det igång. Den som leder insatsen begär att de på baksidan distraherar David.
En av dem klättrade upp på stegen, slog sönder fönsterrutan samtidigt som ytterdörren låstes upp.
När de vrider om nyckeln öppnas dörren, men bara en liten bit. Den sitter fast med en hake. Polisen försöker klippa upp haken, men det är svårt.
Samtidigt som det här gjordes så kastades det in en granat som smällde 9 gånger med väldigt höga smällar väldigt snabbt.
Till slut får de fram ett verktyg som är starkt nog för att bryta upp dörren. De håller upp sina ballistiska sköldar och går in i lägenheten. De har sedan tidigare pratat om att David kan ha satt upp snubbeltrådar och att de i så fall ska hålla utkik efter det. Och det är direkt något som smäller när de kommer in. Något som inte låter som granaten som de tidigare kastat in. Polisen fortsätter in i lägenheten och använder sina elchocksvapen. David verkar förstå vad som händer och skriker: "De där biter inte på mig." Men det gör de. Och kort senare får polisen in en träff. David trillar omkull med ett skrik. Sekunder senare har polisen kontroll över honom. När de för ut honom ur lägenheten verkar han chockad, men samtidigt nöjd med polisens insats. En polis berättar sen i förhör.
På något sätt bad han om ursäkt för att han sköt och gav samtidigt positiv feedback till oss på hur vi löste situationen. Men han upprepade flera gånger: "Jag sköt er."
Ja, David har skjutit och träffat en av poliserna. Skottet har tagit i den ballistiska skölden och polismannen har klarat sig utan skador. När David sitter i polisbilen och ska transporteras bort från platsen erkänner han att han har skjutit. En polis sätter igång sin kroppskamera.
I chockgranater är inte rädd för sånt. Jag försöker ju prata med dem, men de har ju sitt jobb. De går ju bara in. Jag sköts mot dem.
Vilka då?
Jag sköts mot dem.
Vilka är de då?
Insatsstyrka.
Okay.
Efter det här så grips, anhålls och häktas David. Utredningen mot honom pågår i månader. Och i november så åtalas han för försök till mord i 5 fall. Åklagaren menar att det inte bara är polisen som har fått ett skott i skölden som ska räknas som brottsoffer, utan även 4 andra i teamet. Rättegången mot David, den pågår under november månad, och den 1 december faller domen.
Domen mot en 32-årig man, 14 års fängelse för bland annat mordförsök, grovt hot mot tjänsteman.
Ja, det blir 14 års fängelse för David. Men han döms bara för 1 fall av mordförsök. I de andra fallen menar tingsrätten att det inte med säkerhet går att säga att poliserna befann sig i skottlinjen när vapnet avlossades. David ska därför inte dömas för mordförsök i de fallen. Allt tyder dock på att det här fallet kommer att överklagas. Åklagaren vill få det hela prövat på nytt i hovrätten. Och hur det kommer att gå där, det vet vi inte än, för den förhandlingen har ännu inte ägt rum när den här podden spelas in. David, han har genomgående nekat till brott. Och där sätter vi punkt för dagens avsnitt. I det här senaste reportaget har vi använt AI för att återge vissa delar av polisernas vittnesmål. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig, Marcus Ulfsand, som gör podden, ja, då mejlar ni på marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs där, eller så hörs vi här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.